Idag är Ingvar Indrén, programledaren, tv-personligheten och musikern här hos mig. Kicken Lundqvist, välkommen hit.
Man tackar, vad trevligt. Nu går vi mot gladare tider och det har ju varit deppiga tider. Så att, ja, våra... Vänta, oj, nu ringer mat- och sovklockan, så den gör så där. Så.
Det är du och Skalman.
Jajamän. Det var... Den bara stoppade in tandställningen, just det, jag har in. Nej, men att det har ju varit lite deppiga tider så där, så att våra vägar har inte korsats så mycket, eftersom att man springer inte på dig i skivstudion så ofta.
Hur har musikkarriären påverkats av coronan?
Den har inte påverkats allt. Man har ju varit på turné. Nej, det har ju varit katastrof. Faktiskt, det har ju hela... Alltet blev ju inställt. Så att, men på gott och ont, de har ju kommit på lite annat. Så vi har ju gjort lite musik. Eller gjort skivor rent utav. Så att,
med ditt gamla gäng då, eller?
Gamla gänget, det är så gammalt. Så att det har vi lagt ner, om du tänker på Poodles. Så det finns inte längre. Vi hade avslutning i Japan. Det var 2019, tror jag. Så det är tack och godnatt för nu. Så att nu har jag ett band som heter Crown, som jag har spelat in en platta med, jag håller på med en andra nu, precis klar. Så det blev en liten så här coronaskapelse, skulle man kunna säga.
Och det är också lite så här hårdrock slash...
Nej, det är mer jazz. Nej, det är hårdrock faktiskt.
Opera.
Ja, opera. Ja, man sitter fast lite i den genren faktiskt, ja. På något konstigt sätt.
Och vem är huvudsångaren i det bandet?
Vi har ju göteborgare där som heter Alexander Strandell, som sjunger med ett band som heter Art Nation. Så det här är ett hopplock. Så det är så här John Levén från Europe, det är Jonathan från Heat och det är Love Magnusson från Dynasty och Ish.
Så att, det låter som succé med andra ord.
Det blev en succé och nu ska det bli en ännu större succé, säger jag lite ödmjukt.
Ska ni börja, har ni fått spelningar i höst eller i sommar?
Vi har fått jättemycket förfrågningar, men det är svårt när alla spelar med olika band att få ihop det. Det, alltså nu fattar man ju hur det känns att vara typ så här fembarnsmamma. Om man ska få ihop allting med träningar och tider och skolor. Och...
Så att alla kör med sina band som vanligt?
Ja, precis. Så det är svårt. Det är svårt att få till. Men ändra dagen.
Men en vacker dag så...
Ja, absolut. Det ska vi nog. Kunde man åka till månen på 60-talet så borde man på något sätt kunna få till det här.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Innan vi kommer in på din karriär och allt vad du sysslar med, Kicken.
Så kallade karriär.
Så kallade musikkarriär. Nej då. Så vill jag gärna höra om vem du är och din uppväxt. Berätta om dig själv.
Oj, hur långt är programmet? Nej, vad säger man? Man var väl ett litet kaledussin, höll jag på att säga, utifrån Rimboskogarna. Där man sprang och funderade på hur fan man skulle ta sig därifrån. Typ, ja, det är svårt att, nej, men det, man var väl en helt vanlig pöjk liksom, som hade drömmar och visioner. Och
hur många syskon är ni?
Vi är jag växte upp med två systrar. Sen så har jag några syskon till, men jag växte upp med två systrar då.
Ja, bara sådär, några syskon till.
Ja, du vet, rock'n'roll som man brukar säga. Nej, men sen så...
Modern family brukar jag säga.
Precis, du. Men alltså, då sprang man väl där inne för 50-skyltarna och funderade på liksom, vilken väg man skulle ta. Och du vet, det var ju så mycket... på 70-80-talet eller slutet på 70 eller ja, början på 80 kanske man ska säga. Så man skulle liksom ställa sig i ledet hela tiden. Man skulle ha en Salomon ryggsäck. Man skulle vara med i fotbollslaget. Man skulle vara med i hockeylaget. Fast man kanske inte var så bra. Men man skulle ju det. Så det tog ju ofta lite tid innan man, eller för mig i alla fall, innan man hittade sin grej. Ja, men Rimbo är en lite förort till Stockholm skulle man kunna säga. Det ligger 5,5 mil utanför. Uppe vid Norrtälje ungefär. Så där. Där fick jag växa upp då och försöka komma på hur man skulle ta sig därifrån. Och det gick ju till slut, men det tog ju ganska många år innan man hittade den här banan. För liksom, det här var ju då för de yngre lyssnarna, så då fanns det ju inte internet och sådana grejer. Så att skulle man liksom få kontakt med någon, då var det ju flaskpost mer eller mindre.
Det fanns ju hemmatelefoner.
Ja, det gjorde det. Men idag kan man ju så här, om man är till exempel bra på ett instrument, då kan man ju lägga ut någon sån här YouTube-kanal och tänka, folk hitta en. Men hur skulle folk hitta en på 80- och 90-talet? Det fanns ju såklart kontaktannonser, eller så här, musikannonser, musikaffärer och rycka lappar och så, men det är inte alls som det är idag. Så det är säkert många bra musiker genom tiden som har fastnat i en garderob ute på landet någonstans, för att de inte liksom har haft rätt kanal, helt enkelt.
Hade du mycket kompisar?
Ja, jag har alltid haft mycket kompisar och har än idag. Och det är man ju evigt tacksam för.
Hur många barndomskompisar kvar?
Jag gjorde det programmet Klassfesten för inte så länge sedan. Och då fick man träffa några av dem. Några har inte sett på 300 bast. Jag trodde nästan att det var deras föräldrar de hade skickat först. Och några har jag kontakt med. Men det är inte så många man... Det är väl en eller två som man fortfarande umgås med. En eller två gånger per år kanske. Men det är livet. Det går ju så fort. Man tycker, det var ju så här 15 år sedan man gick ur skolan. Sen tänker man till. Nej, det var 30 år sedan. Nej, det var 35 år sedan.
Ja, det går så fort. Det är läskigt. Ja. Det är faktiskt riktigt läskigt.
Och det är helt otroligt att det är 35 år sedan man gick ur skolan när man bara är 40. Det blir jättekonstigt matematiskt.
Ja, det
jag har 5 år när jag gick ur, eller har jag fyllt 50? Ja, du hör ju, det är rörigt.
Och hur var uppväxten då? Var det mycket hockey, fotboll?
Ja, men det var så. Man hade ju, som sagt, det var en ganska lugn och trygg uppväxt där ute i Rimbo, måste jag säga. Men som sagt, man skulle inte sticka ut. Det var ju liksom det här med att man skulle stå i ledet. Det var hockey på vintern, det var fotboll på sommaren. Även fast man var rätt kass. Och jag ville bli trummis ganska tidigt, men det var ju inget bra. Så att här, vet, och musikskolan, nej, det finns en trummisplats på 1000 elever eller 500 elever, det var många i alla fall. Så jag fick börja spela cello. Och det var ju ett straff. Och bära den där cellon fram och tillbaka till skolan, 2 kilometer, plus att det var ju ingen så här tjejmagnet att lira cello.
Varför tog du inte med en gitarr bara?
Därför att man blev tilldelad av den kommunala musikskolan. Du får spela det här.
Det är jättekonstigt.
Ja, men det är 80-talet, vet du. Fanns ingenting som hette lättkränkt då. Ge pojken en cello, vare sig han vill eller inte. Spela på den här nu, eller stick.
Stick och brinn.
Ja, visst, då valde jag att sticka och brinna till slut.
När började du spela trummor?
Ja, men det var någonstans vid 14, tror jag. Då hade man ju tjatat och sparat. Och så någonstans där, då köpte jag mitt första trumset. Jag hade sparat ihop till 1200 spänn kostade. Och jag hittade gula tidningen. Vi åkte till Bromma, jag och pappa. Och det var ju... Det var inte alls det trumsetet jag ville ha. Men vet, gula tidningen, det fanns ju inga bilder. Så kom man dit och bara, oh, var det så... Men man kunde, alltså, vi hade ju åkt ända från Rimbo till Bromma. Det är ju så att säga 5 mil med en gammal Saab 99. Liksom. Det var inte läge på att säga att det här vill inte jag ha. Utan det var bara att svälja och så köper man det. Så att det var där allt började.
Och vilka hade du som idoler?
Ja, för de som inte vet då, så är det kanske lite otippat att Boppers var mina stora idoler, faktiskt. Det var det som fick mig bli musikintresserad från början. För då var det ju så här, om man hade några idoler så att man ju titta på dem. Vill man välja vem man skulle vara. Då tyckte jag att trummisen var rätt cool där. Och då tänkte jag att men då måste jag börja lira trummor liksom. Så att man hemma och tränade på att få till den där rockabillyfrillan och... Morsan var väl inte helt nöjd sen man försökte gå till skolan med en rockabillyfrilla. Bara ta bort det, du kommer bli mobbad. Och det var ju kanske tur att den inte åkte med till skolan. För då hade man nog fan blivit mobbad.
Du känns ju inte som att du blev mobbad som barn. Det känns som att du var i skolans pajas.
lite så var det ju, men man gick ju ändå emot det här Kalle Dussin-grejen. För jag kommer just på tal om Boppers, kommer ihåg att när hårdrocken var som störst på 80-talet där, då gick jag med Boppersmärken på jeansjackan. Och det gjorde ju att de som var några år äldre kunde ju komma fram och tvinga en och säga att Boppers är dåliga. Och ska de slå en på axeln. Men då kom jag på att jag kan ju börja med karate, för då kan inte de här stora komma och börja mästra en. Då bara drog man omkull dem. Man hade en plan för allt. Så man fick behålla sina Boppersmärken.
Du verkar ändå klart det är rätt bra rent socialt sett, kan man ju säga.
Ja, det har gått bra. Skämt att säga det, det har gått väldigt bra. Ja,
det känns ju som det. Om du... När i det här... För att jag vet ju, om man har en dröm, om man har en väldigt stark dröm, då vill man ju bort så fort som möjligt. När upptäckte du Stockholm?
Det var nog i början på 90-talet där man fick körkort. Och man kunde åka till de här musikaffärerna och rycka telefonnummer på de här annonserna. Så då började jag spela i Sollentuna. Och då kände man sig att nu är det någonting på gång. För då var man utanför 50-skyltarna och man hade lämnat fritidsgården i Rimbo. Så det var väl där allting började.
Och var du 18 år då? Ish.
Jag hade körkort, jag var så 14. Nej, jag var väl 18, 19 någonstans. Men då började man åka runt och titta på saker. Och sen har det alltid liksom spelat för mig. Det har varit lite sekundärt. Så att jag har ju alltid haft käften som ett redskap. Så man har ju pratat sig in överallt. Vilket har gjort att man har fått många stora jobb.
När du började gigga då i Sollentuna, vad då, sattes du bara med några andra som satt och lirade, eller hur funkar det?
Nej, men då har man ju ringt på en annons och så åker man lite provspelare och så bara, skitbra, nu sätter vi ihop ett band och ska bli världskändisar. Och sen så då kommer man ju såklart på, man står i den där replokalen, shit, det är ju ingen som har någon plan mer än att liksom så här, okej, vi repar och repar och repar, och så fick man någon spelning här och där. Men vet, den riktiga planen, den fanns ju inte. För att man satt och bläddrade är okej, det var ju ouppnåeligt. Fan, kommer man med liksom i tidningen okej? Och hur får man ett skivkontrakt? Så det var ju liksom... Det fanns ingen riktigt bra plan. Mer än att planen var att lyckas. Men hur? Så det var rörigt faktiskt. Jäkligt rörigt. Men i mitt fall så tog det ju ganska lång tid innan det blev riktigt på riktigt.
Berätta.
Nej, men det var, alltså jag började lira med... Hade på andra barndomsidoler som hette Dalton på 80-talet, som jag tyckte var rätt balla. Och de sökte ju ny trummis 96, tror jag det var. Så det var egentligen där det började på riktigt. Vi fick skivkontrakt. Och sen när man hade lirat med dem och gjort någon skiva så här, då var jag och kollade på delar av Bopper som då hette Peter and the Chiefs med Peter Jiselski bland annat. Och då sökte de ny trummis, så då fick jag det. Och så var jag med där i många år. Tills de kom på att jag skulle klippa mig. För jag hade lite, du vet, 80-talsfrilla. Men jag tyckte det var då coolare än att ha en liksom, så här 50-talsfrilla. Man såg som en jävla cykelsadel på huvudet. Liksom. Så då fick jag välja att klippa mig eller sluta. Så då slutade jag. Och då tyckte han sångaren så här. Men sätt ihop ett band som heter Pudels då. Om det är så viktigt med långt hår. Sagt och gjort, så gjorde jag det.
Säger sångaren det?
Sångaren i Peter Jiselski då. Som är ganska synonym med sån här Elvis-frilla.
Men han ville väl egentligen inte bli av med dig, tänker jag.
Precis, men då, vet, ibland får man först att man ska se över imagen. Och alla i bandet hade ju samma frajs, utom jag som hade långt hår. Och då tyckte väl han att nu vill jag att alla har samma frissa, så vi blir väldigt enhetliga. Och det gick inte jag med på. Så då startade jag mitt egna band.
Där har alla... du alltid varit lite så här bångstyrig?
Jajamän. Eller jag vill ju säga nej, men om man frågar någon gammal flickvän så får man väl på tassen när man sitter och säger nej på den frågan. Så jag får nog säga ja på den, tror jag.
Du är ju singel, vi ska komma tillbaka till det sen. För varje gång jag pratar med dig, eller varje gång vi ses, så är du ju singel.
Kan det verkligen stämma?
Ja.
Nej, jag har väl varit på bröllop och suttit bredvid varandra. Då har man väl inte varit singel, eller har jag verkligen? Nej, det har jag inte haft.
Jo, det känns som du alltid är singel.
Nej, nej, nej.
Inte?
Nej, gud nej.
Man frågar tjejerna du säger att du är ihop med. Så.
Nej då. Jag har faktiskt haft ett ganska långt förhållande. Men nu,
nu är det lite... Är du singel?
Nu är jag singel, ja.
Det är det jag säger.
Ja.
Då startade du Pudel. Så hur fick ni ihop de gängmedlemmarna, tänkte jag säga?
Ja, men det var ju, man fick göra en research på vem har långt hår. Så satte vi ihop alla med långt hår.
Var det så?
Ja, det var faktiskt så. Och sen så drog vi ut och lirade covers land och rike runt. Och då hade jag hållit på så många år, så hade man byggt upp ett kontaktnät. Så det var ganska enkelt att göra 100 gig, som det kallas, per år.
Men vad var det för musik då?
Ja, då spelade vi 80-tals och rock covers. Vi var alltså ett coverband.
Det är det jag menar, du har ingen egen skriven material.
Nej, precis. Vi var ju modell större i coverbandsbranschen. Så vi var ju väldigt hårt anlitade. Men sen vid 2005, där, då hade det gått bra för Norge i Eurovision med ett hårdrocksband. Och då kom ju då svenska Melodifestivalledningen att vi borde göra en copy på Norge. Så då började de med ljus och lykta söka ett hårdrocksband.
Var det Norge eller var det inte Finland?
Nej, det var Norge 2005.
Och så kom ju det finska...
Ja, det var 2006. Så finnarna gjorde precis som oss. De sökte också hårdrock.
Ja.
Så, men
vad hette det nu igen?
De hette Lordi.
Lordi, för de vann ju hela Schlagerfestivalen.
De gick ju hela vägen där. Men alltså vi gick ju från coverband till ett liksom rikskänt originalband. Så att Melle var ju en oerhörd vinst för oss att vi ens kom med. Och sen gick till final. Och vi hade ju lite vittring så att det här kan nog gå bra. Men sen var ju någon ökänd schlagersångerska som vann det året, som var väldigt favorittippad. Så att det var väl någonstans här att...
Men vem var det då?
Carola lyssnar hon till. Så att... typiskt ska in på Nordrätt 5.
Bad timing, eller vad säger man? Var det då hon vann med en evighet?
Exakt.
Du ser.
Så att, men vad tusan, inget dumt, eller vad säger man, dumt som inte har något gott med sig.
Och sen inget ont som inte har något gott
med sig. Ja, så säger man kanske. Ja.
Spelar roll, jag fattar.
Exakt.
Jag brukar också blanda ihop allting. Ibland pratar jag fel också, det är...
Ja, men du har i alla fall raka tänder. Jag har ju så snea tänder, så att ibland säger jag något vettigt, men sen när jag slirklas igenom alla de här luckorna liksom, då kommer det ut helt bak och fram.
Ja, men du är väl här. Du har ju något att skylla på i alla fall.
Jajamän.
Men vadå? Så ni har då mellan, kan man säga, år 2000. När startade du Poodles?
Ja, det var typ 2000.
Så från 2000 till 2005 började ni skriva eget material?
Nej, 2005 började vi göra det. När vi fick den här Mello-förfrågan.
Okej, okay. Skrev ni er egen låt då?
Nej, det var faktiskt Sonja Aldén som hade gjort den. För det var en teknolåt och den hette Night of Passion. Och den hade varit nära att komma med i flera år. Men den kom aldrig med. Så då tänkte då vårt dåvarande skivbolag Lionheart att om vi hittar ett hårdrocksband som är kända men okända med ett väldigt starkt namn, ska de få göra om det där till hårdrock. Så det var ju själva idén. Men när vi hade gjort om allt det där och låten kom med, det första jag sa då till skivbolaget är, men kanon, men vi måste för fan byta namn. Poodles, det var ju liksom ett skämt för att vi drev med frillorna. Och då säger skivbolaget, nej, det var ju liksom namnet vi gick igång på. Och då tänkte vi bara, herregud, ska vi heta The Poodles? Det går ju för fan inte. Oj, vad svär. Starka känslor. Nej, men alltså, det går ju inte. Men vi satt ju fast. Vi fick ju heta det. Och det på gott och ont. För att det är ett starkt namn. Man glömmer inte bort det. Men samtidigt är det ju ganska svårt att bli tagen på allvar. Och jag kommer ihåg att jag satt och knåpade på det där. Försökte liksom alla intervjuer. Ja, men vet det här med hund eller djurnamn. Vet du. Vi har ju Whitesnake, Scorpions. Vi har... Great White, vi har Beatles, vi har Flamingo-kvintetten. Men liksom man kommer aldrig riktigt undan med det där. Så att liksom, sista åren när man satt ner i England eller whatever, någon frågade, why the pools? Man orkar inte ens dra det. Så man bara, because Led Zeppelin was taken, next question.
Sen har ju ni spelat mycket utomlands också.
Absolut.
Och... hur kom det sig? Eller vad var det som hände? Var det efter Melodifestivalen då som folk började få upp ögonen för det?
Ja, men då startade skivförsäljningen och då var det ju många andra länder som ser om att det går bra i ett land. Då vågar ju liksom skivbolagsdistributörerna där börja satsa, så att liksom det blir lite löpeld. Så där. Sen vissa länder blev det jättestort och vissa blev det mindre stort. Japan var ju fantastiskt. Så det var en rätt härlig karriär ändå, får man väl säga. En liten pojkdröm som gick i uppfyllelse till slut. Sen är ju allt relativt. Många kan ju tycka, men det där är väl ingenting att hänga i granen. Men för mig var det ju faktiskt mer än vad jag vågade drömma om.
2005 hade du redan ett barn.
Jag fick mitt andra barn 2005.
Du fick ditt andra barn 2005?
Mitt första fick jag 1993. Jag lägger till 19 så att ni vet att det är efter Kristus. Ja, det var väl 21 någonting.
Hur kommer det sig att du får det så ungt?
Ja, för att du vet... Nu ser ju inte ni det här, men jag visar med fingrarna. Man gör så här och så blir det barn. Man bara hoppsan.
Jag blundar bara.
Så att det var rätt in i vuxenlivet faktiskt. Och det, för att gå tillbaka till när man hade sina drömmar och så. Det blev ju det blev lite handbroms där.
Men var det en tjej du var ihop med då?
Ja, det var det. Det var det. Men det var väl inte liksom så här, man kanske inte hade skrivit det på den här bucketlist-grejen att man skulle bli pappa så ung. För det är ju, jag vet inte, som kille kanske man, en del av oss blir väl aldrig mogna att bli papper, men man var ju definitivt inte det som 21-åring, man var ju ett barn själv.
Men kände du att du ville ha barn när du var 21?
Alltså man kan ju inte säga något annat när man har blivit pappa, men om någon hade frågat innan så här, skulle du vilja, då hade man nog inte velat det, men sen när processen är igång, då
gillar man läget.
Ja, absolut, absolut. Och sen när man väl har fått barnet, då önskar man inte något annat, såklart.
Så är det ju. Din andra son kom ut 2005.
Jajamän.
Och Schlagerfestivalen är 2006. Så vid det tillfället, hur gammal är du då?
Då var väl jag 59. Nej, då var jag 33.
Väldigt ung fortfarande.
Ja.
Fast i och för sig, det är inte så ungt idag. Och hur var det då? Sen skulle du ut på världsturné där i Japan. Hur var det att vara pappa och ha två små barn?
Det var ju också en ganska rörig period. För att just 2005 där, jag blev knivhuggen rätt illa 2005 och låg inne på sjukhus väldigt länge. Och så blev jag pappa. Och så, sen så smalde med bandet. Så det var ju, det var väldigt mycket som hände samtidigt. Som sagt, bra saker och dåliga saker. Ja, man sitter ju här idag, så man har ju fått ihop det något sån här i alla fall.
Du säger att bandet smällde.
Ja, det betyder att vi breakade. Att vi slog igenom, så att säga.
Ja, jag bara... förlåt, nu är jag
puff, helt puff.
Nej, men alltså... bandet breakade. Alltså, jag bara, vad pratar du om? Då det började gå bra. Förlåt, jag är helt borta i huvudet. Ja, man får vara lite borta ibland.
Det är klart man får. Om man inte är...
såklart, det är det jag menar. Så när du hamnade på sjukhuset, vad hände då?
Då började man inte gå upp och kissa själv på natten, om man säger så. Nej, men alltså jag låg ju ganska, ganska många veckor för att jag skulle stoppa ett bråk helt enkelt. Och så fick jag en kniv rätt upp i levern, så det var ganska allvarligt. Och då låg man där man låg. Och då var ju min tjej då höggravid, så det var lite så taskig tajming. Men om man väljer att se det positivt, man fick ju ta igen sig i flera veckor. Fick åka helikopter alldeles gratis in till sjukan. Och det, många tycker synd om den. Och det stod rockstjärna, knivhuggen på alla löpsedlar. Så då tänkte man, och det här var året innan vi slog igenom. Så då tänkte man så här, så pass, då är man hårdrockare nu. Hårdrockstjärna menar jag.
Var det då de försökte få igång ditt hjärta i helikoptern som du har berättat om tidigare?
Ja, precis. Så det var ganska många studsar där innan de fick det att lira. Men... till slut så.
Och det här bråket, hur... det var ingen som dog eller?
Nej, ja, jag då nästan.
Ja, du stoppade det helt enkelt.
Men som sagt, det löste... jag var ganska bra kondition. Jag hade haft sån här... ibland går man in i livet och har sån här perioder när man bara ska träna och inte äta något dumt eller dricka. Eller vet sådär. Så att jag hade precis haft en ganska lång sån period. Så att det var den sista lilla, du vet, mikroskopiska grejen som gjorde att man... faktiskt klarade, för marginalen var så jävla små. Ja, så det var en lite så här traumatisk period allt det där. Men på något sätt, det gick så snabbt att bara gå ur det där och liksom gå vidare. Många tyckte så att men det här måste du bearbeta, för det här är ju liksom ett jävla trauma. Men jag har faktiskt aldrig känt det, utan jag lämnade det bakom mig direkt. Sen har jag knappt tänkt på det fram tills i förra våren faktiskt. När det här blev påmint. Jag var nere på Malta på en resa och fick så sjukt ont i ryggen. Så ont i ryggen så jag var tvungen att åka hem. Och bokade direkt en läkartid när jag landade på Arlanda. Så att det är någonting som är knas i ryggen faktiskt, kändes det som mest. Och då tog man blodprov och de bara, du måste till sjukan direkt. Och jag bara, vad är det nu liksom? Men då hade det bildats proppar i levern från det här gamla ärret. Som sen drog upp till hjärtat och du vet, bara plugga igen hela systemet. Så jag var ju ett par timmar ifrån att kasta in skylten igen. Så det var ju lite drama. Men då ligger man ju där ytterligare en sväng. Liksom bara, nu var det nära och nu måste jag tänka så här och så här. Men sen när det blev bra och man klarade av det och överlevde, då springer man ju fort på alla bollar igen och glömmer bort kanske att man är faktiskt dödlig.
Vilken tur att du överlevde det. Men varför sökte du inte hjälp på Malta då?
Därför att alltså jag hade ont i ryggen. Och jag tänkte, det här är ju någonting. Jag hade tränat ganska hårt dagen innan. Vi hade sett vi bodde i ett stort hus. Hade vi träningsrum där. Och så hade vi såna här slagsäckar. Det var länge sedan jag körde mot en slagsäck. Så länge som jag gjorde. Så att jag hade tryckt på rätt bra. Så jag trodde det var därför att det var liksom några muskler som hade kuggats på som inte hade använts på ett tag. Så att, men sen känner jag det är någonting som... Man kan ju få den här känslan. Någonting i systemet är fel. För jag brukar aldrig springa till doktorn. Jag vet, om jag har brutit armen, då har jag legat hemma och varit arg i 5 dagar. Tills jag bara, jag står inte ut med den här smärtan. Då, armen är av. Så att jag springer ju aldrig till läkaren. Men det finns något så i undermedvetna som bara, nu måste du kolla.
Och hur länge låg du på sjukhuset den här gången?
Det var en och en halv vecka och sånt där. Man hade ju rätt bråttom hem, för det är ju rätt tråkigt. Det här var ju mitt under coronan också. Man låg instängd på ett rum. Så det var inte så roligt. Man fick inte ta några besök. Ingenting. Så det var rätt långtråkigt faktiskt.
Du är frisk i alla fall. Det är det viktigaste.
Ja, frisk och frisk. Men det kommer väl hyfsat frisk i alla fall.
Och hur länge är du ihop med... För sen blir du ju singel ganska snart efter det. Och då är du ensam som tvåbarnspappa kan man ju säga.
Ja, det är väl aldrig jag som har dragit det tyngsta lasset med tanke på att jag var på resande fot.
Så trots att du är långhårig.
Precis. Men jag kan nog inte sätta på mig den hjältemössan faktiskt. Att man har varit ensamstående. Man har ju mer varit helgpappa när man har varit hemma så att säga.
Och har du bytt mycket blöjor då?
Det har man gjort. Det fick man ju lära sig. Men det var ju en walk in the park andra gången. Det var ju värst första gången när man var du vet, 21 bananer. Och så kommer den här totala senapsfesten. Man bara, oh shit. Det var lite in i duschen.
Och idag är ju din äldsta son, vad heter han? Eller?
Andreas,
han är 29 år och är pappa.
Ja.
Din äldsta son Andreas är 29 år och pappa idag.
Ja, det betyder då alltså att jag
är farfar.
Just det, så.
Har du bytt några nya bajsblöjor?
Den här gången. Det är det som är lite bra, att man bara säger, nu tror jag att det har hänt någonting här. Så kan man liksom lämna över. Det är lite schysst.
Och hur gammal är den pojken?
4.
Ja, vad gulligt.
Så att det var väl inget man hade räknat med där heller. Alltså, farfar för mig, då ska man sitta in och skrocka i en gungstol med en pipa och liksom stort grått skägg. Typ ser ut som tomten fast utan röda kläder. Så att det var ju så när jag fick höra det, jag bara, va? Ska man, ja.
Ska man ha ytterligare ett barn?
Ja, men ska man framförallt få den titeln så tidigt, så tänkte jag.
Men det är bara en massa killar. Tjejerna lyser med sin frånvaro.
Ja, nej, jag har ju min lilla tax. Ja. Det är en tjej. Så det är min lilla dotter.
Kul.
Som för övrigt ligger på golvet där och är så snäll och sover.
Vad bra, det är det du vill att tjejerna ska lyda. Men kanske därför inga förhållanden håller, tänkte jag säga.
Ja, nej.
Men du, och då... Under här, jag förstår det hektiskt, 2005, 2006 är ni med i Melodifestivalen. Ni börjar resa utomlands, Japan är ni stora. Du blir singel där va, runt 2007 eller?
Alltså det här, det är lite husförhör då, jag knappt
nej,
kommer
nej,
ihåg.
Nej,
men
jag
tror nog, 2007 då fick jag nog tjej tror jag, blev sambo.
Ja, en ny faktiskt. Tjej.
Ja, precis. Och så var
du
det.
Nära skjutningen har det.
Ja, men så var det då något år eller något sånt där. Och sen så var jag nog singel något år emellan där. Och sen hängde jag med någon där ett par år.
Och sen blev du singel.
En omskriven romans.
Du måste skriva en bok om ditt liv, tänkte jag säga. Om hur man inte behåller en flick.
Nej, men alltså, man kan se det så här också.
Livserfarenhet.
De flesta tjejer jag var med är jag jättebra vän med.
Det vet jag att du är.
Så att. Jag tycker så här att har man bra tillsammans och sen så kanske man känner att men nu våra liv kanske inte matchar riktigt. Då tycker jag man ska gå vidare helt enkelt så istället för att krampaktigt hålla sig fast. Så.
Men kan det vara så att du är passionerad i början och sen så händer det någonting?
Nej, men det är ofta att livet kanske springer ifrån en lite grann. Och att det kan vara att en del kanske inte diggar att man är ute och reser mycket och etc. etc. Va? Men med de flesta så har jag faktiskt en jättebra relationer då. Och man har liksom, man hörs av ofta och går på varandras födelsedagar och sådär. Så det är inte så konstigt ibland. Jag tycker ibland gör man liksom en liten för stor grej av det där. Att har ni separerat? Men
jag håller med. Varför ska man leva ihop med någon om man känner att det inte funkar?
Nej, men det kanske inte funkar tillräckligt bra. Helt enkelt.
Men vad är tillräckligt bra?
Ja, ibland så kanske bra är bäst. Jag vet inte. Men det kan ju vara så enkelt att man har scheman som inte går ihop. Helt enkelt. Eller man kanske har intressen som inte riktigt matchar alltid. Och så kanske någon känner att jag vill gå lite mer åt det här hållet. Så att jag ser inte det där som något drama faktiskt.
Det blev ju bara två söner. Mm. Det känns ju som att det hade kunnat bli mycket eller många fler barn.
Ja, det kanske hade kunnat bli, men nu det, som sagt, det är svårt det där när man har varit på resande fot i 200 år och hittar det där att nu har jag landat.
Men många artister, tänker jag, som Per Gessle och så här, har ju med sig sina fruar överallt.
Skillnaden där är ju att Per Gessle, han är ju på en sån nivå, som fruktansvärt hög nivå, så det funkar. Men vi då som har åkt på, om man ska kalla det, någon mellannivå. Så att när vi har varit ute och snurrat...
Mellan mjölkens land?
Ja, men någonstans. Vi är inte i närheten av Roxette. Så att om vi har varit på turné, då har ju vi en stor turnébuss där vi bor. Och kanske har då begränsat antal sängar. Och skulle folk då börja ta med sig sina familjer och barn, det skulle aldrig gå. Så att det är väl det, men som sagt...
Det kanske var ett dåligt exempel.
Nej, men det är inte så lätt att veta. Men är man uppe på en Roxette-nivå, då kan man ju ta med sig hela släkten om man så vill.
Roxette, rockstars, verkligen.
Ja, men det är liksom...
Stora,
det finns
fantastiska.
En helt annan budget.
Ja.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
När du är i Japan, jag tänker också som rockstjärna. Du kommer från Rimbo, är i Sollentuna några år senare, drar de där lapparna för att hitta trummisjobb till att sitta på världsscener ändå, måste man ju säga.
Mm.
Med massa fans som springer efter den på hotellen och tiotusentals i publiken. Hur är det du har gjort den resan? Kunde du sitta där och spela trummor och bara, shit, var har jag hamnat någonstans?
Ja, det tråkiga är att allting blir ju en vardag. Och det skäms jag över, faktiskt. Nu när det har varit corona så där, då börjar man säga, oh shit, man har gjort det och det och det och det och det. Men det blir en vardag. Och jag vet redan första sommarturnén, Night of Passion-turnén 2006, när man liksom lirade på Gröna Lund och Furevik och alla de här stora ställena i Sverige som man hade drömt om att lira på. Och så kunde man så här, vet, stå på Liseberg och gnälla över att någonting var försenat, någonting funkar inte. Så börjar man tänka, vänta nu, jag står på Liseberg, ska spela här ikväll, det är en dröm. Och nu är jag irriterad över att någonting är försenat. Håll truten, idiot! Så man får hela tiden påminna sig om. Men jag tror att man ska inte förminska en känsla om att, till exempel, vet, om man jämför när man spelar på fritidsgården första gången. när man var 16. Alltså den känslan är i princip lika stor som att spela första gången i Tokyo. Måste jag ändå säga. För att man är det ju där och då liksom. Man, ribban åker upp och ner liksom.
Jag tänker ändå så här att man är... Men tänk ändå, inte bara i Tokyo. Många länder, Tyskland är väldigt stora också. Mm. The Poodles var ju stora i Tyskland. Då tänker jag all de här fansen, du vet, ni är lite rockstjärnor, massa tjejer. Känner man inte någonstans här, gud, de vill ha mig? Måste man väl känna, eller?
Ja, det kanske man kan känna ibland. Men en gång för alla så ska jag döda den här myten. Att, många målar upp det här rockstjärnelivet. Ja, nu kommer de till München. Och då så ser man bilder därifrån. Ja, det är skrikande fans hit och dit. Men sant, ja, det är ju sant. Men sen när man har spelat, då ska man direkt ut i någon sån här merchandise-bås och signera skivor och ta selfies. Och det är ganska jobbigt faktiskt, för att många är fulla och själv är man helt slut, man är svettig, man vill bara liksom, vet, chilla. Men då kanske man ska göra det i 2-3 timmar. Och sen när man har gjort det, då har ju crewet nästan hunnit packat ihop allting och det har gått ut i trailern. Så då är det en snabbdusch som gäller. Och snabbdusch är för att man har säkert haft 1 eller 2 förband som har redan duschat slut på allt varmvatten. Så då har man kallvatten och hår i hela jävla duschen. Så man bara... Och sen ska man ut i bussen och ta sig 60-70 mil till nästa land. Så att mer rock'n'roll än så är det inte. Så sitter man där på bussen och skakar med samma ansikten. Kanske ett glas rödvin. Och sen hoppar man ner i sängen då i bussen och så vaknar man upp i ett annat land. Det är ballaren, så är det inte. Så att det där med vilda efterfester och... Ja, inte på våran nivå i alla fall när man kör bussturnéer. Så att,
man måste upp på Roxettes nivå.
Ja, fast samtidigt där ska man ju veta då att det är förflyttningar tidiga månader. Även om man är på deras nivå, om vi tar Roxette som exempel, om de ska spela...
Ja, eller jag tänker snarare kanske egentligen ett hårdrocksband.
Ja.
Kiss eller...
Ja, sen allt är ju relativt. När man var 20 bast, då behövde man inte sova. Så då, det är klart att man tittar på Mötley Crüe och bla bla bla. Det är klart att de levde ju rövare. Men då var det ju också ganska mycket dumma substanser med. Och vi då som är mer öldrickare, vi är. Då pallar man inte det. Vi slog igenom ganska sent. Vi var ju liksom över 30 allihopa, så att... Så att det gick...
Ni hade redan kommit förbi det där.
Vi hann aldrig komma in. Vi hann bli för gamla innan vi kom in
i
det.
Så att, ni hann mogna.
Ja, mogna är ett stort ord. Men ja, om vi använder det. Men vi, alltså, självklart har vi busat lite. Ja. Någon klockradio har man ju slängt ut genom rutan. Och någon säng har man säkert skitit och bäddat på en hotellrum.
Så är det motell.
Nej, hotell. Och man kanske har kissat på ringen.
Kiss,
jag vet inte.
Kiss bodde på hotell, ni bodde på motell.
Nej, vi bor i tält. Så att, men vanligtvis så bor man faktiskt i buss.
Inget fel på det alltså. Men nej. Det var du som sa att det var skillnad på band och band. Nämligen.
Det är det, men många band, även på större nivå, man åker faktiskt buss för att det är så svårt att hinna förflytta sig. Och då tar man då nätterna som förflyttning. Att då sover man bort resorna liksom.
Ja, det är jättebra. Det är klart, ska man från Tyskland till Österrike är det bättre att bara förflytta sig in bussen och ta planet.
Ja, då vaknar man, går man och lägger sig, vaknar man upp som man framme. Men de här vilda efterfesterna, de existerar ju inte.
De är överdrivna.
De vill jag nog påstå att de är lite överdrivna. Om man tar efterfest på bussen med bandet, men hur kul låter det när man har turnerat ihop i 20 år?
Var ni med i Melodifestivalen en gång till sen?
Det ber jag om ursäkt. Ja, det var vi faktiskt. 2008 var vi med E-Type där också. Och då gick det inte lika bra. Men vi tog oss till andra chansen i alla fall. Sen åkte vi ut med diskvattnet. Det var ett sånt år när det var många som försökte sätta upp så här starka kombos. Andreas Jonsson och Carola gjorde ju samma sak. De åkte också ut andra chansen. Så det var lite så här... det gick inte som planerat riktigt. Men det var en rolig... annorlunda resa det också. Men då var ju karriären igång redan, så att allting rullade som att turnén var bokad och gjorde säkert 50 jobb ändå den sommaren, så det var inte lika första gången stod ju allting på spel. Nu stod det inte lika mycket på spel, så att det var så här, det var lite mer partyvecka i Mello helt enkelt.
sen vid sidan om din musikkarriär har du även blivit programledare för postkodlotteriet.
Ja, men exakt.
Jag bara, postkodlotteriet.
Ja, vi delar ut portkoder och påskägg.
Och hur kom det sig att du tackade ja till det?
Jag blev kastad till det och tackade faktiskt nej först. Varför vet jag inte riktigt, men det var någonting som bara, nej, det är inte min grej. Men sen blev jag övertalad.
Från rockstjärna till att dela ut lotter till
ja, folk. Men det är faktiskt förbaskat jäkla kul.
Ja, jag tycker det är kul, men jag tänker att det kanske inte är så många rockstars som skulle göra det. Men
nej, fast samtidigt
jag hade gärna gjort att se människor bli glada.
Ja,
det är det bästa som finns.
Det är helt magiskt. Och sen vet att det är många rockers som tycker är töntigt. Men jag tycker de är ganska töntiga. För att det är liksom så här, rockmyt, vad går den ut på? Man ska åka planka på tricken och käka nudlar och bo i andra hand i för. Och jag vet inte, vad är det som är cred? Jobba och tjäna pengar och göra det du tycker är roligt är ju liksom mycket bättre. Och få göra andra människor glada, det är ju helt magiskt. Och sen tog det en stund när man kom in i det där själv, att om jag backar till min barndom, så vi var aldrig utomlands, för att vi hade inga stålar till det. Vi hade liksom köpt ett hus och liksom, ja, man fick vara på sjön och leka i trädgården ungefär, men det var ju helt fantastiskt. Men, och då har man liksom glömt bort med det, att ibland man delar ut små vinster, eller små, det är ju alltid relativt där. Men vi säger att någon vinner 30 000. Då kan man tänka sig, jäkla vad glada de blev för det. Men det kan ju vara så att en del människor har aldrig haft 30 000. Så någon bara säger, nu drar vi till Rådos eller whatever. Så att man tappar ju lite grann. Så här, vi lever ju i en liten annan värld på något sätt. Så att man blir påminn om det där ibland, att alla har inte lika bra. Så att jag vill nog påstå att få åka runt och göra folk till miljonärer eller vad de nu blir eller hur mycket de vinner, det är magiskt.
Göra folk glada är fantastiskt. Har du själv tjänat mycket pengar på din karriär?
Ett ord som jag använder ofta idag, det är alltid relativt. Men för att vara hårdrockstrummen så tycker jag absolut det. Så att jag jämför bara med mig själv. Jag var ju, innan jag blev heltidstrummen, så var jag jobbade på Arlanda som chef. Och då tyckte man att man tjänade ganska bra. Man hade bensinkort och man hade telefon och allt sånt där som var väldigt, väldigt dyrt på 2000-talet. Och om man tänker då hur mycket man fick jobba, och man var liksom, det ringde dygnet runt hela tiden. Och man hade en fax hemma som tog och pep hela tiden, och folk ringde sig sjuka. Och så är det här, det är ju ganska glammigt, måste jag säga, att vara trumsös.
Ja, och dessutom är det ju din hobby.
Precis.
Som du får jobba med. Och det är ju fantastiskt. Hur länge har du jobbat med postkodlotteriet?
Oj, jag skulle vilja säga 3 år. Men jag tror att det blir 10 år nästa år. Tiden går så fort. Det bara sprutar iväg.
När var du ihop med Carola?
Oj, ja du. Det var ju... Vi hängde under ett par år där lite...
Ett par år?
Ja, det var nog till och från lite grann sådär. Men vi är fortfarande bra vänner.
Fast ni hänger inte ihop på det sättet?
Nej, det gör vi inte. Absolut inte. Men vi ses lite då och då. Och vi är väldigt goda vänner.
Och varför tog det slut?
Ja du, slut och slut. Men det var väl... vi kanske lever det kanske är lite för olika världar ändå, trots allt.
Jag skulle säga båda lever i musikvärlden.
Ja, det gör vi. Men det, ibland måste man ju känna lite sådär, att testa på, och så kanske man märker att det inte riktigt funkar. Men återigen, vi är goda vänner idag, så det känns ju rätt bra när man fortsätter att umgås. Och även liksom, jag har ju umgåtts mycket med henne, med min senaste flickvän. Så att det har aldrig varit någon hard feelings eller någonting. Vi har jobbat ihop musikaliskt och sådär. Så
vad skulle du säga var det bästa med Carola?
Ja du, ja, det var full fart, jämt. Det gick ju aldrig på någon...
Hon tröttade ut dig med andra ord.
Allt relativt, men det är bra tempo där alltså. Man kan inte ligga på latsidan, det är bara att växla ner, och sen är det full gas framåt mot alla dess nya mål alltså. Så att det är drag.
Så ni hade ett fartfyllt förhållande, skulle man kunna säga?
Ja, alltså, vi var ute och for så mycket i olika delar av världen, så att det var ju, det beror på hur man ser, vilket faktiskt gör att det kan bli ganska svårt ibland att hålla ihop saker också när man är på olika platser. Men återigen, det drager den bruttan.
Och vad skulle du säga är det bästa med henne?
Ja, alltså eller det bästa, det finns ju jättemånga bra saker att säga om henne. Hon är ju väldigt omtänksam, framförallt när det gäller. Så jag vet ju som att nu när jag har blivit sjuk, då finns ju hon där. Hon hör ju av sig hela tiden, för behöver du någonting, jalla, vet du, så att det, hon är väldigt om sig.
Det är faktiskt den viktigaste egenskapen, tycker jag.
Ja, det kan ju vara så
att man... Det är det finaste man kan säga om en människa, att man finns där när det väl gäller.
Absolut, och då kan det vara så att man inte har hörts på ett halvår. Som sagt, när det behövs, då känner man så här, okej, det här är ingenting som personen säger, utan det verkligen är så. Och det tycker jag är ganska viktigt, för det är ju det liksom bra vänskap handlar om.
For good times and for bad times.
Exakt, och sen så är hon ju ganska bra på att sjunga också, det måste man ju säga. Nog om detta, mer i nästa episod.
Du kom ur ett längre förhållande för något år sedan.
Ja, det här var lite on and off, men yes.
Ja, och hur tänker du nu kring ditt singelliv?
Jag tänker inte så mycket.
Är du ute på Tinder till exempel?
Nej. Nej, jag tänker inte så mycket på. Jag försöker bara... Jag tycker livet är rätt schysst som det är faktiskt. Så att jag har liksom ingen direkt längtan efter... något sånt, för det krävs liksom rätt mycket för att man ska få alla de här bitarna och stämma. Sen kan man såklart tänka liksom, nu när sommaren knackar på dörren, så jag är lite sugen på att köpa en båt, men det kanske är mest en förhållande grej, att man ska vara ute på sjön tillsammans och sitta med sin bästa polare 3 veckor ute i skärgården. Jag vet inte om det blir så roligt.
Du får hänga lite med Martina Haag.
Ja, hon tjackar båt eller?
Hon kör ju båt hela tiden. Du får nog gärna haka på.
Ja, okej, okay, trevligt.
Hon gillar att ha lite polare runt omkring sig.
Ja, precis. Jag ska packa upp min paddleboard som jag fick när jag fyllde år. Så jag börjar där och lär mig navigera.
Jag ska få hjälp.
Med att navigera?
Ja.
Okej, okay,
i livet.
I kärleksdjungeln eller på sjön.
Men är du sugen på en tjej då?
Som jag sa, det är rätt nice att vara själv just nu i alla fall.
Jag hade
en ganska bra tjej, och det är liksom svårt att fylla upp det.
Ni kanske hittar tillbaka till varandra.
Man vet aldrig. Men det är så här, för mig är det ganska viktigt att man har liksom så här samma värderingar och man skrattar åt samma saker.
Men du är inte alltid rolig, Kicken.
Nej, för tusan. Jag kan vara tjurskallig och morgontrött och inte alls vara...
Ja, men jag tänkte just humorn.
Nej, det är klart.
Du bara, nej, jag kommer dåligt när jag vaknar. Jag pratar om att du försöker vara rolig hela tiden. Du säger att man måste ha samma humor.
Ja, nej, men att man på ett ungefär tycker om samma filmer. Att man är AIK. Nej, men att på ett ungefär. Och sen så är det ju lite roligt ibland också när man... Man tycker om att göra samma saker. Och det kan vara liksom allt från man åker på en jättehärlig utlandsresa eller går ner och kollar på Vasa eller vad som helst. Det kan vara högt och lågt när liksom allting flyger. Det är ju ganska viktigt, tycker jag.
Känner du att du ska vara en tjej i samma ålder eller en yngre tjej? Eller har du ålder för?
Alltså det är väl lite knepigt det där, men jag brukar säga så här, att det är ju alltid roligt om man kan prata ihop så här, kommer du ihåg, istället för att man ska berätta och bli en storyteller bara på min tid. Men alltså, jag tror inte det finns någon facit för det där. Det är liksom, blir det så blir det helt enkelt. Men jag har ju oftast varit ihop med de som har varit jämngamla, men som sagt, jag lägger ingen tyngre värdering vid det, så att blir det så blir det.
Och när längs med vägen träffade du Noppe?
Som blev
en av dina
Noppe.
Absoluta bästa vänner.
Ja.
Och jag menar, som kommer från en helt annan värld. Och så helt plötsligt blir ni så här BFFs.
Ja.
En grev och en trummis.
Ja, den är otippad.
Hur gick det ihop, tänkte jag säga?
Ja, men jag vet inte om jag berättar det, men jag tror att det var så att jag skulle gå in på Teatergrillen en gång. Typ 2006.
Det är på Östermalm.
Ja, det ligger på Östermalm. Och för att vara tydlig, vi är fortfarande efter Kristus på 06 där. Och jag
var det 2006 redan?
Ja. Och jag visste liksom inte vad Noppes var. Jag kände inte till den delen av världen, så att säga. Jag hade precis liksom börjat lära mig att gå på Teatergrillen och Rish och de här inneställena. Liksom. Då hade vi blivit lite rockstars.
Vad gick du innan då?
Det var nog inte Golden Hits, men det var nog liknande. Pub Anchor kanske, jag vet inte, någon hårdrockställe eller någonting. För det är ju köer överallt, så att det är det med att komma före kön också. Men det är en annan story. Men då tror jag
så, att du, så du känner inte till Teatergrillen eller?
Nej, inte innan.
Nej, okej.
Okay, ja. Det är ju Teatergrillen, du har ju själv. Det är ju inte Stockholms finaste restauranger, men det låter ju som ett gatukök. Det kan man ju inte sticka under stol med. Men då gick jag nog helt enkelt fel, så jag gick in på Noppes. Och bara, oh shit, nu kom jag fel. Men då står då världens härligaste man där. Tjenare Kicken, och slår ut tänderna. Och jag bara, oj, nu har jag gått fel. Och han, får bjuda på någonting? Och jag bara, oj. Och jag försökte bara finna mig snabbt i situationen. Så jag bara, vad trevligt. Och sen så då hade han sett oss på Mello och tyckte det var lite häftigt. Sådär. Så att han Noppe då matade på där. Och jag tänkte så här, vem är jag pratar med? Och så såg jag, inne på Noppes då, det är ju fotoförbud där, men man får ändå berätta att det är väldigt mycket tavlor på olika storheter inom kungafamiljer och etc. Men då var det ju en stor bild på Noppe där. Så då började jag tänka så, okej, det kanske kan vara, så jag vågar fråga, men det är väl ditt ställe det här, vågar jag fråga. Och han bara, ja precis, för att jag listade ut det med att jag såg han på en av tavlorna där. Och sen bara matade vi på där och jag försökte liksom hålla färgen att jag hade gått fel. Och jag visste inte om att det där var en medlemsklubb, så man får inte gå in där utan att vara medlem. Men för att göra en lång stora kort så bara säger han, du, vad säger som en middag nästa torsdag? Och jag bara, ja men visst, det låter ju skittrevligt. Och sen då skulle jag möta på en kompis som heter Jonas Lange. Och då berättade jag för honom vad som hade hänt. Och han bara, men det där är ju Noppe Levenhout, alltså kungens bästis, alltså greve Noppe Levenhout. Jag bara, oh shit, okej, okay, är det bra? Han bara, det är ganska ovanligt. Och sen blev vi såna jäkla fina vänner. Och sen var det många som trodde liksom när vi började tv och sådär ihop att ja, men det där är ett hopsatt par för tv. Men det var verkligen inte så. Det var jag som hade fått in en fot i Sommarkrysset bland annat. Och sen skulle jag säsong två där, så frågade de mig, kan inte du ta med Noppe? Så kör de så här, kick in en Noppe. Och jag bara, nej, jag skulle aldrig våga fråga Noppe om det. De bara, jo, nej, men då får ni fråga. Så då frågade de Noppe. Och han sa ja direkt, gud vad kul. Och sen efter det har vi gjort massor med stoj ihop. Så att vi hade ju en, jag tog med honom i min värld. Så han fick åka med på hårdrocksgig, liksom, fick såhär turnéjacka. Och
ingen tjej fick det, men Noppe fick det.
Noppe fick göra det. Så det var roligt. Och sen tog han med mig in i sin värld. Och det var ju ganska häftigt. Första gången man fick äta middag med kungen och alla de här härliga gubbarna. Jag tyckte det var helt magiskt. Och inte en kaffeflicka inom synhåll. Det vill jag verkligen stricka under på. Så att, det var bara kärlek. Jättehäftigt att få vara liksom ny i det gänget.
Ja, tyvärr ska ju många framställas som väldigt otrevliga och att de ser ner på människor och att de är oartiga och att bara för att de har pengar som kan bete sig på ett speciellt sätt. Och det är också en myt egentligen som man borde göra hål på, för att så är det verkligen inte.
Nej, jag kan göra hål på
det. Jag skulle säga att det är snarare tvärtom. Ja. Man är väldigt artig och trevlig och öppnar dörren och man inte får en slängd i ansiktet som av dagens liksom, ungdomar. Och
ja. Jag kan ju säga att jag fick ju all uppmärksamhet på de här middagarna. För vi gjorde en del roliga grejer.
Du hade ju långt hår.
Alltså jag kommer in som hårdrockslusken. Jag skojar alltid med så här att jag hette från pingpongstråle. För Lundqvist passade inte in riktigt. Men du vet, på alla de här middagarna, det var jag som fick kolla låda. Alla satt ju, det var ungefär som man var med i en podd. De satt och intervjuade en, för de var så genuint intresserade. Trots min något annorlunda taxeringskalender. Så att den myten slår man ju hål på direkt. Så det var fantastiskt trevligt att få liksom ha en fot i den världen, och sen så stack man ut på rockturné och kunde då även liksom visa Noppe liksom så här. Och jag tror jag lärde han dricka öl i flaska också. Faktiskt, jag bjuckade på några grejer. Hur man kramar om en kompis riktigt ordentligt. Hur man bjuckar en kompis på en björnkram. Och hur man dricker öl i flaska på Noppes.
Ja, men det ska man inte göra. Man får aldrig halsa, som det heter.
Men jag tog med mina finaste kunskaper.
Ja, och Noppe var ju väldigt enkel.
Väldigt, väldigt enkel.
Superenkel person. Mm. Vad tyckte du var de bästa egenskaperna med honom då?
Nej, men Noppe var väldigt rak och tydlig. Och så var han ju såklart väldigt omtyckt. Men han strök ju inte med hårs om man inte tyckte det. Så han var ju liksom genuint ärlig. Och hade ett sånt fruktansvärt stort hjärta. Så att saknaden efter honom, den är ju enorm. Jag saknar honom varje dag i princip. För det, han var ju som en... Han blev som en kompis slash lite pappa. För att han är ju då ett gäng år äldre än mig. Så att det är ju ännu mer rutiner. Så att vi hade ju våra rutiner. Det var ju typ att han ringde mig 11:30. Måndag, onsdag och fredag. Så att om jag var på en tv-inspelning. Det var, oj, nu är klockan 11:55. Nu ringer Noppe. Men det tar bara en minut. För då var det bara så här. Ja, hur var helgen? Check, check, check. Och sen så var det liksom... Onsdagen, då var det ett mellantid. Ja, hur ser veckan ut? Och fredag, vad händer i helgen? Och sen käkar vi middag varannan torsdag.
Så det var verkligen rutiner?
Ja. Ja, sen kunde ju kanske sommaren komma och såna där grejer. Men det var de huvudsakliga rutinerna. Och det kändes ju alltid... Men det var så skönt. Nu ringer Noppe, att han ringer då. För det står liksom i... Står väl hans to-do-kalender. Ring Kicken, vare sig det behövs eller inte.
Och grejen är, när man gillar någon, det kan vara i vilket förhållande som helst, eller det blir någon form av rutin i ens liv som man tycker om. Mm. Om den på något sätt avbryts, då känns det inget härligt längre. Så du lärde känna honom 2006. Så du hade ändå känt Noppe i 11 år innan han gick bort.
Ja. Och det...
Kunde du känna någonstans längs med vägen att han inte mådde bra?
Nej. Det var som en blixt från, vad säger man, klarblå himmel. Jag hade faktiskt ingen aning. Men sen när jag tänker efter, så absolut, det var det här med rutiner. De här rutinerna hade börjat falla lite grann på slutet faktiskt. Men då tänkte man så här, men det är kanske mycket med något annat just nu. Men efter konstruktionen blev det så här, det här borde jag ha sett. Och varför gjorde jag inte så? Varför gjorde jag inte så? Men nej, jag kunde inte se det. Men samtidigt så här, har man bestämt sig, så jag vet inte om det hade gjort någon skillnad.
Vad saknar du mest med Noppe idag?
Ja, hur långt är programmet? Nej, men jag saknar vår gemenskap enormt. Jag saknar hans skratt. Och vet, just det här med energi, när man hade då minst tre, alltså de här, du vet, klockan 11:30 då, måndag, onsdag, fredag, det här skrattet, att han jag fick ju honom att skratta så himla enkelt, så det var ju lite den där egoboost för mig också. Och sen så att vi liksom sågs ganska ofta och skrattade och blev liksom som två små pojkar. Vi tjuvrökte i många år. För min dåvarande flickvän, hon accepterade inte att jag rökte. Och Noppes fru accepterade inte att han rökte. Men då hittade vi lite en grej. Så att, men om vi säger att vi bara att vi, vet, så här, feströker lite grann när vi hänger. Då var det så, ja, men det är väl lite sådär. Så kom vi på det, så att vi måste ju luras lite grann. Så att, men jag träffade Noppe lite grann för man kunde komma hem och lukta rök. Så där hade vi lite en grej att vi tjuvrökte.
Och han hittade ihop på att han hade träffat Kicken.
Exakt. Fast han inte hade det. Du vet, så här, kunde vi stått nere på Noppe och dragit en cig och så bara, vad det luktar. Ja, men Kicken kom förbi, så vi tog en liten sådär. Och det här var ju kanske 2010. Då hade man precis slutat röka. Vi hade lite så här konstiga gubbsträck, som pojksträck, men det här blev ju gubbsträck då.
När Noppe levde så körde ju The Poodles på deras sommarfest varje år.
Amen.
Blev hela gänget kompis med Noppe då till slut?
Ja, alla blev väl medlemmar på Noppes där, men det var ju ingen som hängde med Noppe förutom jag. Men som sagt, Noppe var ju lätt att ha med sig. Han var ju med på gig. Jag vet när han fyllde
60. Alla gillade honom.
Ja, jag vet, första gången han fick vara med, då hade han fyllt 60. Då fick han utan åt av sina polare, de hade slagit in en turnéjacka, Pools turnéjacka. Och så fick han välja ett gig från våran sommarturné där han skulle då få åka med sina killpoolare, och då tror jag att de valde Skövde. Och så fick de checka in på hotell Baronen. Det fanns ingen hotell Greven tyvärr. Men då hade vi så här ett stort, då var det ju fest liksom, för att det var en lördag, vi skulle åka hem på söndagen. Så då hade vi ett stort VIP-område där. vet, med champagne, och det var lite så här kö och tjejer som ville komma in och hälsa. Och sen var det faktiskt en helsida i Skövdetidningen, liksom att ikväll kommer Noppeleven här, och kungens kompis, en stor bild på honom, och han var ju jättemallig och att han fick större rubriker om att han kom till stan. Och det var jättehäftigt, och Noppe tyckte, åh vad häftigt, får jag äta middag med, det var lite så här slamrigt, du satt väl på något så här Harris, hade de bokat in middagen på liksom, lite stökigt, så att, och han tyckte det var jättehäftigt att få gå in i våran lite slamriga värld.
Ja, men Noppe var väldigt öppen för alla typer av kulturer och ja, människor och bakgrund, och han var, ja, och var väldigt nyfiken på mm, människor. Fantastiskt på alla sätt och vis. Mm. Och han var aldrig en energitjuv, utan han gav ju energi.
Han var som en gammal BP-mack, brukar jag säga. Bara full tank, så var man glad direkt. Ja, det var helt magiskt. Vi gjorde faktiskt många roliga resor. Vi var nere i Tyskland och körde liksom race på Nürburgring där, och ja, massor med härliga grejer.
Jag vet ju att det var lite otippat, även fast jag säger att han var väldigt öppen och sådär, för det var han ju verkligen. Men ändå så hänger man ju med sina gamla kompisar med mm, så att du blev ju en väldigt otippad vänskap mellan dig och honom.
Ja, den är jätteotippad.
Greve, överklass, långhårig, trummis.
Ja.
Från Pudens. Vilket är coolt. Alltså,
ja, det är genuint.
Du behöver inte prata med mig om skilda världar. Jag gjorde ju till och med programmet på Tinas skilda världar.
Ja, som jag för övrigt var med i.
Du var med i det, och något var med i det också.
Jajamän. Nej, men jag har alltid gillat så här crossover.
Jag har alltid gillat det.
Ja, det har jag gjort också. Gud, så jag gillar dig. Åh, jag behöver nästan puder när jag tänker på det. Nej, men jag tycker det är ganska ball. Jag har aldrig varit någon sån här person som bara, jag tycker om att sitta på en hårdrocksklubb och lyssna på hårdrock. Tvärtom faktiskt. Det är nog det jag tycker minst om. Så att just när man fick hänga då med kungen och hela det här gänget, det var ju jättefascinerande.
Kände du dig lite finare när du gjorde det?
Nej, jag känner mig, vad säger man? Jag kände mig privilegierad. Ja, men det var bara så, man hade inte kunnat föreställa sig att man skulle få vara med om sånt. Så det var ju, framförallt i början var det ju jättehäftigt.
Skulle du säga att du har tagit med dig någonting från den andra världen till din värld?
Ja, kan man lära gamla hundar att sitta? Och det har jag säkert gjort. Någonting som jag inte riktigt kommer på.
Lägger servetten i knät innan du börjar äta till exempel?
Ja, lite sådana grejer. Absolut. Fick man ju snabbt sådär. Men samtidigt så måste man ju säga det på en middag med det där gänget. Alltså bordskicket var inte alltid det bästa. Det var ju lite rock'n'roll. Det var det. För jag hade ju verkligen såhär, okej, nu skålar man, då ska blicken gå så. Men det var lite mer, hej på dig, du vet. Som en snabbskål gång nummer 4.
Det är väl det att man ska kunna det. Det är okej att göra fel om du kan det.
Lite grann så. Och då vet jag att Noppe sa till mig så här att för att man ska ju självklart tilltala kungen som kungen. Många tror att det är som majestät. Men man säger, vill kungen ha potatisen? Så säger man. Och då sa Noppe till mig så här, det är ju en katastrof om du glömmer det. Det är som att du är lite ny så där. Men då tänkte jag så här, nej, det ska jag aldrig bjuda på. Jag ska vara rak i ryggen. Jag ska inte bli päkad. Jag ska verkligen vara så här, föregå med jättegott exempel. Men sen, eller, och det gjorde jag, men sen när man märker att man kan få alla att skratta, det är klart att då blir de snabbt extra och man börjar dra jokes och de blir mer och mer vågade. Men,
du kanske ska bli stand-up-komiker istället?
Ja, då får jag nog rappa på, för att snart är man så gammal som att det kan stå, för man blir så här sit down comedy eller någonting.
Ja, du gör som publiken, du sitter. Ja. Nu har du hittat någon form av substitut för Noppe idag? Eller känner
nej,
du att det är ett tomrum där inne fortfarande?
Det är ett tomrum som faktiskt inte går att ersätta. Så är det bara. Så att det kommer att vara det. Men jag försöker ju tänka lite grann, men han är med ändå. På något sätt. Så att ofta liksom när man går ner på Noppes, när man går förbi tavlan liksom, då skålar man. Och vi brukar ju jamma lite ner på klubben där ibland på skoj så där, så då skålar vi alltid för Noppe liksom, inför för alla som är där. Och så att på något sätt så är han fortfarande med. Så vill jag tänka. Och att man ändå kommer att ses igen. Annars vore det ju förbannat tråkigt.
Tack för att du kom hit.
Tack själv. Och vad säger som att gå hem och sätta på sig festblåsan? För idag när det här spelas in så är det ju faktiskt Noppes sommarfest. Så skål för dig, Noppe.
Skål för Noppe, och vi ses på dansgolvet.
Rock on.
Rock on.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.